Hej hej och välkomna tillbaks till podden. Vi tänkte först att vi skulle prata om politiken i Sverige, vad som har hänt sedan valet. Nu när borgerligheten styr, men det har ju faktiskt inte hänt någonting. Alltså det är lite bajskastning tillbaka, fram och tillbaka mellan Folkpartiet, förlåt, Liberalerna och Sverigedemokraterna. Men budgeten ser ut som en klassisk sossebudget. Det är inga av vallöften verkar infrias än. På västfronten absolut inte ett nytt.
Och folk kastar skit på vår förra gäst Elsa Widding.
Ja, och det låter ju alltid kul. Vill ni höra någonting spännande så gå tillbaka och lyssna på avsnitten faktiskt med Elsa Widding istället.
Där hon kritiserar det som är sagt utifrån IPCC egna rapporter. Ja. Men det skriver de aldrig i tidningarna. Jaja.
Andra spännande nyheter är det varit en ny sån här COP27, alltså Conference of the Parties, där rika länder samlas för att virtuosignera kring klimatet och lova varandra dyrt och heligt att man inte ska släppa ut lika mycket för att rädda planeten, tror man. Det man kom fram till den här gången är att man fortfarande klassar Kina som ett u-land, även fast Kina är världens näst största ekonomi, så att Kina kan fortsätta öka sina utsläpp utan att vara med i några avtal eller binda sig till någonting. Så Kina och Indien, som tillsammans står för nästan 50% av den globala CO2-utsläppen, påverkas inte av de här avtalen. Så vad vi gör här i väst spelar faktiskt ingen som helst roll. Om man nu är övertygad om att det är mänskligt utsläpp av CO2 som gör att det blir varmare, så kommer det bli varmare oavsett om vi stänger av all vår produktion idag. Så totalt bortkastat som vanligt, och ingen vågar ifrågasätta Kina.
Nej. Och alla flög väl dit, antar jag?
Ja, såklart flög alla dit. Det är bara massa sån här greenwashing och virtue signaling. Jag tänkte vi skulle
en sak som faktiskt har hänt i Sverige verkar att vinden verkar ha vänt för vindkraften.
Ja.
Är det för att vi har en ny regering, eller för att folk till slut har fått upp ögonen för att ingen tjänar på vindkraften och att kinesiska bolag eller utländska bolag bygger vindkraft i Sverige med statlig subventionering och sen byter det mot gröna elcertifikat, eller vad är grejen?
Nej, jag tror bara det blev kallt och dyrt. Och när folk i husen ser plötsligt så att deras elräkning gick från 400 kronor till 4000 kronor, så kräver de billig el. Och då skiter de i, och det är som Maslows behovspyramid, att det är jättefint att tänka på sådana här esoteriska värden som att rädda världen. Men när du är nere på att du inte har mat på bordet och att du inte kan sätta igång värmen så du fryser hemma, då skiter du i om det blir en och en halv grad varmare och några sälar får lite mer beachfront property i något land långt borta. Alltså enkelt så är det ju så att har du det dåligt själv, när det drabbar, vi pratar ju alltid om de här Södermalmsmammorna, att när det börjar drabba lattemammorna på Södermalm, då händer det saker. Och det är så vi ser här nu, folk i Stockholms innerstad fryser. Och då skiter de i att vara gröna. Då vill de bara billig el. Det är vad jag tror händer just nu.
Okej. Det kan ju vara någonting om att den nya regeringen skulle slopa alla dessa olika subventioner också. Bara för att göra det. Ja.
Och det gör man ju i Norge också. Och det är ju bra, för att elbolagen ska inte ha massa subventioner. Och
de tjänar uppenbarligen nog med pengar som det är.
Ja, precis. De tjänar pengar, men de går ju faktiskt inte runt. Det är inte ekonomiskt lönsamt att hålla på med vindkraft.
Och nej, de andra elbolagen tjänar ju uppenbarligen pengar. Men nej, det finns inget vindkraftbolag i Sverige som går med vinst.
Nej. Så det här, alltså... den här sommaren, hösten och nu vintern visar ju liksom bara hur tomt och liksom innehållslöst alla de här förnybara energikällsprojekten har varit. Att det här, yes, vänsters idéer funkar bara tills träffar verkligheten.
Ja, jag är helt övertygad om att det här faktiskt knyter ihop med det vi ska prata om lite längre fram. Mm-hmm. Jag tror inte det är vänstern som har pushat vindkraften. För det här är samma människor som är i World Economic Forum och driver mycket av det andra woke crapet. Jag tror att vindkraften har som panik utbyte pushats av de stora investeringsfonderna. State Street, BlackRock och vad heter den sista?
Ja, jag kommer ihåg. Black Friday.
Black Friday, ja.
Ja, jag är helt övertygad om att du har rätt faktiskt. För att det är ju, alltså greenwashing är ju en sak. Och att det här pushas så hårt av regeringar runt om, det tyder ju på att det inte bara är vanligt folk som står bakom. Men ska vi hoppa...
Uppenbarligen är det inte bara vanligt folk som står bakom.
Ja. Ska vi gå in på varför vindkraften är woke, kanske? Vad vi har varit båda två irriterade på senaste, och det är väl varför Hollywood verkar vara, vad heter det?
Det är inte Hollywood, det är den totala kultur, vad ska man säga, produktionen från USA som är woke.
Ja, just det.
Förutom The Daily Wire är ju woke i stort sett.
Ja, just det. Och varför den verkar vara konstnärligt bankrutt. Det är slut på bra originella idéer.
Det är fullständigt slut. Men det kan också ha en annan anledning. Det är inte bara att det är woke. Men en stor del är att hela mänskligheten har drivits framåt av generellt sett en sak. Ensamma individer, men oftast, inte alltid då självklart, men oftast män som har vågat ta risker, pusha forward, haft en vision och drivit igenom den visionen. Det är då vi har sett både den stora konsten, de stora brotten, krig, imperier, allting stammar i att en person har lett och gått i bräschen och gjort någonting fantastiskt eller fruktansvärt. Men nu är nu är allting skrivet av kommitté och ingen får gå framåt på det sättet. Det finns liksom inte de få människor som fortfarande gör det. Ta till exempel Quentin Tarantino.
Mm.
Alltså hans sista film. Ingen annan skulle kunna gjort den filmen han gjorde med den slutscenen. Spoilers. När Brad Pitt bashar in hennes huvud på spiselkransen där liksom. Ingen skulle fått göra en sån film. Förutom Quentin Tarantino. För det är hans singulära vision och liksom driv som gör det här. Och det finns väldigt, väldigt få sådana i Hollywood just nu. Förut var det kokain, ligga och bra filmer liksom. Det var producerats mycket skit förut också. Men ja.
Man skulle kunna säga att Tom Cruise faktiskt är en sån. Alltså att han fick igenom Top Gun Maverick 30 år senare. Och det är liksom i stort sett en carbon copy. Med allt manschauvinistiskt som den första filmen innehöll. Ja, det finns ett par kvinnor med i filmen och så vidare. Men den är liksom, den är inte woke, den är inte anti-woke, den är helt opolitisk. Den bara är en film, en klassisk 80-tals actionfilm. Att det ens får göras idag, det är ju bara för att han sa nej, jag vill ha den här filmen gjord.
Yes.
Och så blev det så.
Exakt. Och vad var det? Det var en biljonfilm.
Ja, det...
Eller miljardfilm heter det på svenska. Fan,
ja, bara hovade in pengar.
Yes. Och jag måste säga att han tog en 50-årig Jennifer Connelly och stoppade i den här filmen. Hon är fan smoking hot.
Ja,
Jesus Christ. Oh my god.
Ja, jag tyckte det är väldigt imponerande. Det som du säger, det, de här individerna som drev, som hade en idé, en vision tidigare, finns inte längre.
Nej, en av dem som hade det var ju faktiskt den gode våldtäktsmannen, vad heter han?
Harvey Weinstein. Ja.
Yes. Och, alltså, när han gjorde film så var det liksom ingen diskussion om det. Så här ska det vara, det här är vad jag vill ha. Okej, okay. Och så var det så.
Ja, och ta ett annat exempel på saker som gör mig irriterad för att jag tycker det är så onödigt. Till exempel det nya, det ska komma en ny film om Snövit.
Mm.
Där de har castat en latinamerikansk skådespelerska.
Det är klart de har gjort. De måste göra det.
Ja, men alltså, filmen heter Snövit för att hon har snövit hy i berättelsen.
Ja, men nu tänker du fel här.
Ja.
Du måste förstå att all form av vitt kulturarv ska raseras och byggas om. För de har...
Ja.
För vi är för bra på att bygga samhället.
Jo.
Det är det som är problemet.
Jag förstår det. Det som jag vänder mig emot här är: varför tar man en saga vars hela utgångspunkt är att huvudpersonen är vit? Överhuvudtaget, om det inte är den historien man vill berätta. Det är den här konstnärliga bankruptheten igen. Ja, jag vet att det handlar om pengar, känt IP, bla bla bla. Skit i det. Varför kan man inte berätta en annan historia? Det finns massor med sagor och historier där ute där det inte spelar någon roll vilken hudfärg huvudkaraktären har. Men det är liksom att de pinpointar bara här, den här personen ska vi, det här saken ska vi bara förstöra.
Alltså, kom inte dragande här med sunt förnuft nu. Det är, det är inte så vi jobbar här längre. Alltså, jag har frågat mig själv samma sak där. Min personliga breaking point var nog när de castade Death i nya Sandman-serien.
Mm-hmm.
Jag har alltid varit en fantastisk stor fan av Neil Gaiman, och Sandman-serien var amazing. Och hon, Death var ju en stor del av den, och säger vad man vill om som ung man, det gjorde mig knäsvag för gott tjejer i många, många år, om jag inte fortfarande är det. Men vad gör de då? Liten och likblek, en svart tjej. Och fine, du kunde ta att vem, jag hade hellre sett att Morpheus var svart.
Mm.
En Death. Mycket bättre casting. Det hade funkat mycket bättre. Han hade kunnat vara drömmar liksom. Det hade funkat bra. Men hennes, en av hennes defining features var att hon var likblek och goth liksom.
Det är som att de väljer ut den liksom sämsta möjliga castingen. Och så trycker de in det bara för att jävlas.
Ja. Det här är kulturell vandalism skulle jag vilja säga.
Samma är det ju med, vi pratar om det. Det har kommit till ny tv-serie med Interview of the Vampire. Där Louis de Pointillac spelas av en svart skådespelare. Han från Game of Thrones som spelade Worm, vad fan det heter. Alltså, serien har fått jättebra reviews. Alla tycker att den är bra. Men det som alla vänder sig mot, jag också, är varför just Louis? För de av er som inte har läst boken så är Louis en vit plantageägare nere i södern på 1700-talet. En stor del av hans personlighet är just kampen mellan liksom, att han är en vit plantageägare och allt vad det medför. Den här nya karaktären är då svart, någon slags bastard son av en vit plantageägare som öppnar en bordell istället för att han får inte ärva plantagen. Det är en helt annan story arc, en helt annan karaktär. Varför kunde man inte bara skapa, för att hon, Anne Rice, författaren, var ändå med och skrev. Varför kunde man inte ha skapat en ny karaktär då? Som hette, jag vet inte, Ludwig istället. Och var
så. Tyrone.
Tyrone, precis. Alltså, man tar specifikt en karaktär vars liksom, en av liksom, pelarna i den karaktärens bakgrund är hans hudfärg. Och så byter den. Kosta vad det kostar vill, skit i storyn, säger de här. För vi ska liksom bara trycka in det här. Bara köra ner det här halsen på er. Nästan för att jävlas. Och det är den här igen, konstnärliga bankruptheten. Man orkar liksom inte ens försöka bygga någonting nytt. Alltså man kunde, det finns ju så mycket i den Unrise-världen där man kunde ha satt in vad fan som helst. Men nej då, de bara måste ta den liksom centralaste delen. De tar en bok som är bra, de har författaren med sig, och så bara tar de den boken, river ut allting utom namnet, kastar det på sophögen, behåller bara namnet. Varför?
Jo, det ska jag tala om för dig. De sysslar med kulturell vandalism. Det är det som det här hela är. Jag är övertygad om att det här är en organiserad push för att demoralisera oss.
Och, men varför?
Och splittra oss. Det här är till för att splittra oss. Det är så att vi som är normala, funktionella människor ska hacka på varandra över småskit som om Death är svart eller inte i en tv-serie, istället för att kunna observera det faktum att de väldigt, väldigt rika människorna har köpt alla husen, blir ohyggligt mycket rikare, låste in oss under 3 år i covid utan anledning, fejkar vacciner och bla bla bla. Allt det här mystiska som är.
Jo, var viruset kommer ifrån och så vidare och så vidare.
Ja. Och har du sett hur mycket överdödlighet det har varit på senaste i Norge?
Ja, jag såg ju att det var till och med en läkare nu som gick ut och rådsa till folk att, som kritiserade regeringen för att gå ut och rekommendera en fjärde dos här i Norge. Och sa stopp, inte rekommendera det, för det är faktiskt inte en rekommendation för alla. Särskilt inte folk 18 till, den här åldersgruppen 18 till 35. De borde inte ta en fjärde dos vaccin, för att risken för bieffekter är större än vad konsekvenserna för covid är.
Jag fick typ 5 sms om att vaccinera mig med min sista boosterdos. Eller, jag har inte tagit några boosters, men de skickade väldigt massa sms och trakasserade mig för att jag skulle komma och vaccinera mig. Men det hoppade jag över den här gången.
Ja, det är ganska fascinerande. Det här går ju också ihop med det här klimatmötet de hade nu, att de
Det
vill
här kommer vara en
liksom.
20 minuter lång konspirationsteori, den här avsnittet, känner jag
Ja,
på. Men...
precis. Alltså för er som redan har zonat ut och tycker att vi är galna, bara skriv gärna det i kommentarsfältet och förklara varför vi har fel gärna. Till skillnad från många andra så tar vi gärna att vi har fel om ni kan bevisa det på ett eller annat sätt.
Jag har fel väldigt ofta, och det är
Jag
jag
med.
stolt över.
Jag med. Det som kan sägas då om... Jag lyssnade på en väldigt intressant podcast på Joe Rogan med Björn Lomborg som
Ja, den
pratade
var bra
om...
med den.
Ja, han pratade om att även om vi nu utgår från att världen blir 1,5 grader varmare så är de lösningar vi hittar på helt fel. Helt åt helvete. För att det blir liksom... Det är inte slutet på mänskligheten. Vi ska inte ha panik. Och det har jag sagt länge. Alltså att få panik är det sämsta man kan göra i en krissituation. Och de lösningar vi hittar på nu med liksom sol och vindkraft är inte liksom den långsiktiga lösningen. Det är kärnkraft och sen är det forskning och det är det man borde lägga pengar på. Det vet ju alla. Men trots det så läggs ju miljarder och åter miljarder på bara meningslösa bortkastade projekt. Och där kommer vi lite in på det som du pratar om, att måste ju ligga någonting mer bakom att alla regeringar går ihop om de här vansinnesprojekten. Att, ja.
Ja, det finns som han, eller jag vet inte om han sa det, men jag har tänkt ganska mycket på det här. Och det ena är att man måste verka göra någonting nu som politiker. För du har bara 4 år på dig, så du måste göra någonting som är kortsiktigt och som kan liksom ses upp. Och bygga ett vindkraftverk tar, vad kan det ta, några månader. Och slå upp ett kärnkraftverk tar numera 15 år. Alltså, vi har gått ifrån att kunna bygga ett säkert kärnkraftverk på 1 till 2 år till att nu tar saker och ting över 20 år att bygga. Det är helt vansinnigt. Alltså, ju mer teknologiskt avancerade vi blir, desto sämre är vi på att genomföra projekt. Och staten är ju helt useless på att få igenom någonting. Som sagt var, Nya Karolinska, hur många år tog det och hur många miljarder kostade det? Världens dyraste hus, 7 miljarder, eller vad var det, 9 miljarder till och med. Helt jävla vansinnigt att bygga ett hus för 9 miljarder. Alltså, om inte det huset spottar ut oskulder så finns det liksom inget värde i det. Nu gör ju det här det. Eller har de en förlossningsavdelning?
Ingen aning.
Ja.
Alltså det är magiskt hur ineffektivt och dyrt allting har blivit. Eller det har ju länge varit det, men det blir bara värre och värre och värre. Och
Ja.
precis som du säger, det borde ju gå andra hållet.
Yes, men det som är ju att nu ser vi en massa människor här som försöker göra någonting för dem. Vi måste göra någonting. Tänk på barnen. Alltså, ja, då spikar vi upp solkraft och vindkraft. Det är liksom en enkel cop-out för folk som inte har någon klar vision. Och nu är vi tillbaka till det här att nu styr vi styr i kommitté även i Sverige nu. För det finns ingen som har en klar vision. Vi har ingen klar ledare. Vi har ingen monark som vi hade. Alltså, säg vad man vill om Palme. Jag gillade inte Palme. Jag gillade inte det han gjorde. Men han var den sista svenska monarken. Eller om Göran Persson var den sista svenska monarken, tror jag.
Det är
Han
möjligt.
ledde ju med hela handen, verkligen.
Det finns, alltså jag tycker överlag dessutom att det finns ju inget parti, och det har vi pratat om tidigare, inget parti i Sverige som har någon vision överhuvudtaget. Och ja, Sverigedemokraterna, vi ska ha lite mindre invandring, det är inte en vision. Alltså jag ser inte en vision för vart de vill att Sverige ska. Något av landet. Och ingen av dem vågar backa upp sin politik överhuvudtaget. Alla svänger lite fram och tillbaka, så det är lite kullerduttande här och där. Men vad finns det för gemensam nämnare då mellan svensk kommittépolitik, klimattoppmöten, Hollywood?
Kvinnor.
Nej, ja. Men
Nej, nej, men liksom,
Hollywood och...
hear me out. Nu kommer det mycket sexistiska saker här. Nej, nej, men skillnaden är, den stora skillnaden mot hur det var förut, var att det finns fler kvinnor som har makt nu. Och som vi vet så är kvinnor mycket, mycket mer risk averse än män. Så det man gör är att man gör en loss prevention strategy istället för en maximum gain strategy. Förstår du vad jag tänker på?
Fast
Det
jag
här är
måste...
ingenting, det är ingenting om att jag tycker att det är dåligt. I vissa fall så är det absolut bättre att göra så. Men om man bara gör loss prevention strategy så kommer man inte framåt särskilt väl.
Nej, det är sant. Och jag måste säga att det finns några bra kvinnliga sats över huvuden. Till exempel Sanna Marin i Finland.
Ja,
Alltså, hon har ballar av
gillar...
stål. Det...
Ja. Vad heter tanten nere i Italien? Hon verkar vara
Ja,
cool hon också.
precis.
Alltså, jag säger inte det, men Jag tror att politiken har ändrat sig på, som resultat av den kvinnliga väljarkårens inträde i väljarskaran.
Kanske.
Det är vad jag tror.
Ja, jag tror det har att göra med dels kanske det, men dels också att det är andra intressen som styr bakom kulisserna. Alltså att
yes,
inte...
judarna!
Ja, nej, inte det. Inte den här gången. Beklagar.
Fan.
Nej, men att det finns ett klart sammanhang mellan meningslös blockpolitik i Sverige, klimat påhitt och wokeismen. Och det menar jag är BlackRock.
Ja, ja, alltså vi har ju Larry Fink. Han driver ju igenom ESG.
Ja, kan inte du förklara för folk som är där ute vilka BlackRock är, vem Larry Fink är, hur han kom till makten som kejsare av världen?
Yes. 2008 så hade vi en enorm börskrasch på grund av att Lehman Brothers hade samlat på sig för många dåliga lån. Och då kraschade de. Och då gjorde amerikanska staten en bailout på väldigt många miljarder. Där de tvingade då, där de skapade lån. Det var länge sedan jag läste det här, men de tog upp alla de här säkerheterna. Och sen så byggde de en återbetalningsplan för alla de här bankerna. Men för att göra det här så hittade de en man som hette Larry Fink. Som var, jag tror han kom från någonstans. Ja, men jag tror han var inblandad i Bush-administrationen, vet du. Mm-hmm. Så Dick Cheney, Bush. Jag är inte 100 på det här, men jag tror han kom där. Så han har bakgrund med hedgefonds också. Och man gav honom alla pengar att baila ut bankerna med. Och när han gjorde det här så råkade det samtidigt startas ett bolag som heter BlackRock. BlackRock är den största, eller en av de tre stora investmentbolagen som sysslar med saker som att investera dina pensionspengar. För att bli kund hos BlackRock så behöver du i stort sett vara en nation eller ett multinationellt företag. Vanliga människor handlar inte med dem, utan du sätter in 500 miljoner dollar där för att få dem förvaltade. Och de tjänar bra med pengar på det. De har god return on investment. För de sysslar med shortening och allting det här som hedgefonds normalt sett gör. Och när han då kom ut på slutet av det här och stod där med alla de här pengarna och allting. Eftersom han var liksom, ska man säga, fångvaktaren. Och fången, jag vet inte vad man ska säga, det var en dålig liknelse, men han var i alla fall, han var kungen av Wall Street, han hade allas ballar i ett järngrepp, för det var han som satt på pengarna. Så slutar vi med att nu har vi då BlackRock, State Street och den tredje heter någonting med Black också. Och de kontrollerar många, många, många gånger den norska pensions- eller oljefonden i pengar. Det är alltså, de rivaliserar de flesta stater.
Men vi pratar väl triljoner av dollar?
Jag tror det är 1,6 triljoner eller någonting dollar. Så det är liksom, det är helt vansinniga mängder pengar. Och de driver med en policy som heter ESG. Och det är Environmental Social Governance. Och det är ett score. Så om du som företag sysslar med woke så får du ett högt ESG-score. Och då investerar de sina miljoner i det. Så de styr hur företagen utvecklar sig. Genom att om du inte gör det så rycker de sina pengar.
Och det kan ju nämnas att det gäller inte bara USA. De investerar också till stor del i Europa.
Ja, ja, ja. De styr alla multinationella bolag backas av de här på ett eller annat sätt. Och de äger också delar av varandra och så vidare. Och så vidare. De äger olja, de äger gas, de äger allt. Så det är inte som att de är egentligen särskilt... Alltså om pengarna finns där så stoppar de in pengarna i olja eller gas eller kol eller vad som helst.
De har väl fingrarna i Exxon Mobil bland annat.
Ja, och de sysslar med överallt där det går att tjäna pengar finns de. Men de styr hur västerländska bolag bedriver sin verksamhet genom att sätta in det här ESG. Så du måste syssla med woke. Du måste syssla med fake environmentalism. Du måste göra allt, eller greenwashing. Du måste göra allt det här, för annars blir du inte investerad i. Ett bolag som vi absolut, som det spekulerar sig om detta fick sin, kom till sin head, är Disney. Som vi alla vet är ute på väldigt tunn is.
Menar du att BlackRock har någonting med Disney att göra?
Ja, jag menar det. Sen Disney från den 12 mars 2021 när de peakade på $200 per aktie, det är ganska bra, så är de nu lite mer än ett och ett halvt år senare nere på $94. Och i ren panik, detta är då på grund av att Bob Iger, som var den tidigare vdn, drev igenom allting som var woke och ESG. De köpte bland annat Star Wars och tog en världens största intellektuella förvandlade den till en woke nightmare och halverade värdet på den på mindre än 10 år, vilket är helt amazing. Så nu är Disney nere på $94 och i ren panik så fick den nya vdn Bob Chapek skulle börja rensa upp i allt det här woke som har gjort att de håller på att krascha med den amerikanska, för det pågår som ni vet ett kulturkrig i Amerika och Disney har ställt sig på ena sidan i det och det är dåligt för pengarna. För de som faktiskt spenderar mycket pengar på Disney är de som är på den republikanska sidan. Så deras cashflow har minskat väldigt mycket. Plus att deras streaming service, Disney Plus, har bara satt ut woke garbage och har nu förlorat. Förra kvartalet förlorade Disney $1.5 miljarder. Det är ganska mycket pengar.
Det är massor med det. Yes. Blir många lucky shots så där.
Exakt. Så Bob Chapek skulle börja rensa upp lite i woke-träsket, ryktas det. Det här är självklart bara rykten, men ingen vet vad som egentligen hände. Så en söndagkväll, förra söndagen för att vara exakt, så sparkade man honom rakt av. Och tillsatte Bob Iger igen, som är anledningen till att det går dåligt för Disney. Detta är ju, det var ju väntat, för alla tänkte ju att Bob Iger försvann när det blev covid, för han vill egentligen bli president i USA. Så då måste man se bra ut när man gör grejer. Han är en väldigt, väldigt stor donor till demokraterna. Ja. Och nu är han tillbaka och ska vara den räddande ängeln och driva igenom allting det här och få allting på styr igen. Så vi får se vad som händer. Men varför säger jag det här? Jo, därför att det ryktas. Ryktet som kom ut från Hollywood via till viss del Midnight's Edge, som vi har haft som gäst också på kanalen och tittat på det avsnittet, så var det att det var helt enkelt BlackRock, tror man, som sa det att om ni inte byter ut det här och slutar med det här struntet och tar bort det woke, så rycker vi våra miljarder från er.
Ja, just det. Att om ni slutar vara woke så tar vi bort vår investering.
Och det gjorde att i panik så sparkade man sin vd på en söndag. Normalt sett så sker sånt på fredagar, för allting dåligt händer på fredagar i USA om man har någon som helst medieplanering. För då drunknar det. Det är slutet på nyhetscykeln. Ingen bryr sig på måndag igen liksom. Men nu kom det på söndag kväll, så det var det första som slogs upp på måndag morgon.
Så man ville göra en stor sak av det då, helt enkelt?
Nej, antagligen så gjorde man det. Antagligen så ville man göra en stor sak av det. Eller så var det bara för att det var expediency, att det var tvungen att ske då.
Ja, just det. Och visst är det väl så att BlackRock äger ganska mycket av Disney, eller hur?
Ja, de äger väldigt mycket av Disney. Bob Iger äger också väldigt mycket av Disney. Så det är liksom, ja, det är lite spännande där.
Nästan som att BlackRock vill att Disney ska fortsätta pumpa ut woke garbage som gör folk förbannade, så att folk håller på att gräla över vilken färg Snövit har istället för att bry sig om andra större problem.
Yes, som att i USA nu så har BlackRock och State Street och de andra bolagen köpt upp hus. Mm-hmm. I och med att vi vet ju att för de kunde se att det skulle bli inflationsökning och bästa sättet att skydda sig mot inflation är att äga property. Så de började köpa upp vanliga hus nu. Så huspriserna, de har liksom autobiddat på auktioner på vanliga hus. Inte stora hyreshus utan vanliga hus. Och sen använder de sig av appar och hyr ut dessa. Så you will own nothing and you will be happy. Så för första gången i USA så ökar hyresgäster istället för self-ownage. Nu är vi inte där i Norge, men alltså, det är en väldigt, väldigt scary trend i ett land som USA.
Ja, det är väldigt farligt när ett företag som, och här, folk kommer säga, det är kapitalismens fel. Det här är ett företag som fick alla sina startup-pengar från staten. Staten i USA gav dem miljarder och miljarder med dollar och tillåtelse att göra det här.
Yes.
De gav dem ett monopol från ett statligt sanktionerat monopol.
Yes. Och Det är crony capitalism, vilket är det farligaste av allting. När staten och kapitalisterna jobbar ihop.
Och det, så det här är verkligen inte vanlig. Det är ingenting med demokrati att göra det här, och det är ingenting med vanlig kapitalism att göra i den liksom libertarianska förståelsen av frihandel och så vidare och möjlighet, utan det här är ju i stort sett så diktaturer uppstår.
Exakt. Men
det är ganska farligt, kan man säga.
Yes. Detta, detta har ju då lett till att det är mycket spekulation just nu om det här. Vilket är ganska intressant. Så det är intressant att det har kommit ut i alla fall. För att nämna någonting om dåliga filmer, så har vi sett det sämsta box office i USA på 25 år.
Mm-hmm. Vilken film var det då?
Nej. Alltså, totala box office i USA har aldrig varit så här dåligt på 25 år.
Det överraskar mig inte, för det kommer bara ut skit. Saker som ingen är intresserad av att se. Och det är väl, alltså, jag tror ju, eller Top Gun Maverick och Spider-Man No Way Home bevisar att folk vill inte se woke garbage. Folk vill se en bra film. Folk vill inte gå på bio för att få ett politiskt budskap nedkört i halsen. Folk vill gå dit för att bli underhållna i en och en halv timme. Vi inte behöva tänka, alltså allt det här, vi ska modernisera för den moderna världen. Det måste reflektera moderna världen. Nej, vi går inte på bio för att se den moderna världen. Då tittar vi på en dokumentär på tv. Man går på bio för att glömma den moderna världen.
Yes. Apropå det, det har faktiskt skett the biggest box office bomb in history, tror de.
Oj.
Och det var She Said, tillbaka till, vad heter han nu igen, som jag sa vad han hette, som jag glömt bort igen. Jag måste sluta ta droger. Harvey Weinstein. Ja, det här är alltså då filmatiseringen av de två reportrarna på New York Times som avslöjade honom och följde upp och satte dit den, heter She Said. Den med en budget på 32 miljoner och en marketing på ungefär lika mycket, så gjorde den 2 miljoner på opening weekend i USA.
Det är ganska speciellt.
Yes, och det är bra star som är det igen. Alltså bra skådespelare och grejer, eller skådespelare i den. Så varför? Jo, för att folk är inte intresserade av att se på sånt här. I alla fall inte på under Thanksgiving i USA.
Nej, alltså folk vill se antingen mindless entertainment eller eskapism. Alltså Spider-Man, No Way Home, Top Gun Maverick, Dune. Folk vill liksom glömma sig bort en stund. Längta tillbaka till The Glory Days.
Mm-hmm.
Vi kommer nog få se mindre av det i framtiden. Så
ja, jag tror att det, nu är det på väg neråt. Det här kommer att bota hälften av det här. För det spelar ingen roll om dina investorer inte vill investera. Om pengarna inte kommer in, så kan du inte driva ett bolag. Det vet vi.
Tror du att BlackRock börjar bli så mainstream-känt vid det här laget? Eller liksom det börjar komma upp så mycket kontroverser och det börjar gå så dåligt med ESG-scores att, alltså money talks, så att företag tänker att det inte är värt investeringen bara för att vi ska behålla en hög ESG-score, för vi tjänar för lite på det?
Jag tror att världen sprack när Elon Musk köpte Twitter.
Mm-hmm.
Då sprack. Jag hävdar att bubblan sprack. För Twitter var den ultimata sättet att kontrollera den officiella berättelsen, narrativet som vi kallar det. De som hade blue checkmarks där, och de som faktiskt kom ut och de som blev boostade förde en sorts narrativ. Och nu plötsligt så försvann allt det och narrativet ändrar sig från fullständigt. En helt annan sida kommer fram, och det spelar ingen roll hur mycket ESG-score du har. Om du blir dagligen hånad för vad du gör, så spelar det ingen roll. Alltså vanligt folk är ju inte, alltså vanligt folk är dumma, det vet vi. Jag är dum, du är dum. Vi kan vara individuellt intelligenta, men som vanligt folk, gruppen, massa, är vi dumma. Men vi är inte så dumma att vi inte tror på våra egna ögon. Alltså när världen blir presenterad för oss äntligen, så kommer folk att ändra sig. Och det här är en av de grejerna som kommer att ändra, därför att de kommer inte kunna kontrollera flödet av information på samma brutala sätt som de har gjort tidigare. Twitter till exempel. Twitter, ett företag som förlorar 4 miljoner dollar om dagen, drevs av mystiska angel investors som hade massa pengar att spendera på det här. De hade ingen som helst press på sig att generera några som helst pengar. För värdet i Twitter låg inte i, alltså pengarna de tjänade, utan det är vad det stod för. Det var kontrollen av den officiella narrativen.
Absolut, och det är ju en anledning till att, alltså, Donald Trump tycker vad man vill. Han blev botad från Twitter medan mullorna i Iran och talibanerna i Afghanistan fick vara kvar. Så jag menar att Twitter har varit hycklare länge, det vet ju alla som varit insatta. Men som du säger så tror jag nu äntligen kommer folk se verkligheten. Och det är också det, när man blir presenterad fakta så kommer folk sakta men säkert vakna upp. Det kommer inte bara ta att man får se fakta en gång, för folk kommer nog förneka det. Men dyker det upp tillräckligt många gånger från tillräckligt många olika håll så kommer folk börja säga, men vänta nu, varför visste jag inte det här? Varför har ni sagt någonting annat tidigare? Och då, ja, du kan nog ha rätt i det, att det är liksom pyspunka på ballongen på något sätt.
Ja, för alltså om du ställer frågan till någon varför, vi tar ett enkelt exempel som vi alltid kommer tillbaka till. Om du ställer frågan till någon varför är Donald Trump dålig, så vet de inte. Men Donald Trump är dålig. Vad har han gjort som är dåligt? Han har dålig kvinnosyn.
Mm.
Han är gift med en gold digger.
Mm.
Så snygg är han inte att han skulle kunna få en supermodell. Han är definitionen av utsatt för en gold digger och han har dålig kvinnosyn. Kan det inte vara det att kvinnorna i närheten av honom beter sig dåligt? Nej, det är hans fel.
Mm.
Alltså, om verkligheten har blivit presenterad på ett sätt för folk och nu börjar den rämna lite.
Absolut.
Jag tror att det är pyspunkar på ballongen. Det var en väldigt bra beskrivning på vad jag tror håller på att hända nu. Och det spelar ingen roll hur mycket du jobbar i bakrummen om du inte kan göra det framför ögonen på folk där folk kan se och se rättfärdigheten i det, så spelar det ingen roll. Det är jag ganska övertygad om.
Mm. Jag är beredd att hålla med. Det ska bli väldigt intressant att se nu vad som händer under kommande året här nu. När stora företag och BlackRock och andra försöker liksom backpedla så mycket som det bara går. Och försöker liksom med alla näbbar och klor de kan hålla kvar i narrativet.
Ja, det är ju inte bara dem. Men det är ju människorna. Och tillbaka till, varför vill de splittra oss? Jo, för de, tillbaka till det jag har sagt så många gånger. När det var Occupy Wall Street så stod de och skrek "We are the 1%". Då var både den vanliga arbetaren och flummemappetserna ute efter de rika. Nu är det bara vanligt folk som blir liksom utmålade som rasister som är ute efter de rika. De flummemappetserna är mer intresserade av att hålla nere sin gemene man. Liksom. Och det är en av de mest listiga strategier som har tagits ut och genomförts på ett spektakulärt sätt.
Absolut. Vänstern har ju blivit totalitär kontrollens nyttiga idioter på något sätt.
De har blivit språkrören för crony capitalism.
Ja, vilket är ironiskt, så det sjunger om det. Och många på högersidan ägnar alldeles mycket tid åt att kasta skit på att den lilla sjöjungfrun är mörkhyad eller att den senaste Snövit ska vara spelad som en brasilianare och så vidare och så vidare.
Ja. Och det spelar ingen roll.
Nej.
Alltså självklart så finns det en, om vi går tillbaka till Gramsci med den kulturella hegemonin, där det är den de försöker bryta upp. Så nu där.
Alltså, frågan nu är ju, inom de närmaste 5-10 åren, kommer vi gå mer mot friheten igen, där liksom dörrarna öppnar sig och vi ser ljuset och liksom där informationen flyter så pass fritt så att de här stora företagen och liksom hela woke-grejen bara liksom vittrar sönder i solen? Eller kommer vi gå mer mot Big Brother, alltså typ arabiska våren som bara fisslade ut och vi fick en massa diktaturer istället?
Vi kommer gå mot Big Brother, för att vi har loss prevention strategies istället för en fokuserad push för att bättra oss. Det finns ingen som vågar riskera att sätta liksom saker på sin spets för att bli bättre. Utan det vi gör är att vi sakta låter det bli lite sämre hela tiden, för att det är det minst farliga vi kan göra. Det här är det jag vänder mig emot och det stör mig djupt. Jag vill se lite gambling.
Så lite som att mänskligheten är mindre som Neo eller Morpheus i The Matrix och mer som Cypher, att ignorance is bliss. Plugga in mig i The Matrix igen, det var mycket skönare att inte veta om verkligheten.
Om vi ska ta den klassiska dystopi-analogin så är det Brave New World istället för 1984. Det kommer vara fet, lat och glad.
Så blå piller till framtiden, ignorance is bliss. Så
yes.
Skönt då.
Det är vad jag tror i alla fall.
Ja, jag tror du har rätt. Hade du någon veckans konspirationsteori eller är det här konspirationsteorin igen?
Det här är, nu det har varit konspirationsteorin. Konspirationsteorin är i kort. Väldigt, väldigt mäktiga människor spenderar enorma mängder pengar för att dela upp den vanliga befolkningen i två läger som krigar mellan varandra istället för att hålla dem, deras fötter mot flamman.
Som grälar om oviktigheter.
Yes, exakt. Och det här är ute i ljuset nu i och med Disney. För Disney går objektivt dåligt, men det enda de gör är att de gör samma sak igen.
Ja.
De har haft Wakanda Forever, Marvel. Mm. Den har gått sådär. Den är typ på vad är Iron Man 2-nivå eller någonting sånt. Så den går inte bra. Den går lägre än alla de tidigare. Den gör inga pengar. Vad heter den då? Wonderful Planet. Deras nya Pixar Animated. Bombade fullständigt. Mm. Disney Plus, deras streaming service, går otroligt mycket back. Och vad är folk intresserade av där? Är man intresserad av Andor? Nej, ingen bryr sig längre. Mandalorian? Kanske. Jag bryr mig inte heller längre. Så det är bara... Jag var en sån otrolig Star Wars-nörd. Jag läste hela Extended Universe. Jag alltså spelade rollspelet. Jag gjorde allting. Och nu skulle jag inte ens kunna bry mig. De har fått det till apati. Och det gör mig förbannad. För det var en vacker grej att vara nörd, Star Wars-nörd ett tag.
Ät mer chips, titta mer på Paradise Hotel och var glad.
Ja, och var deprimerad.
Och var alltså, deprimerad.
Folk är ju deprimerade. Det, nu är vi tillbaka här. Nu vaknade en konspirationsteori i mig också.
Mm-hmm.
Till här. Alltså vi vet ju alla att antidepressiva tabletter har en extremt låg verkningsgrad numera. Mm-hmm.
Är det här din veckans konspirationsteori?
Nu kommer vi till den.
Ja.
Och man medicinerar folk med det för att de inte ska bry sig längre.
Okej, okay. Ja, kul. Så man skriver ut, är det samma med ADHD-medicin som skrivs ut som bara den nu också, eller?
Det har nog säkert någonting med det att göra, tänker jag. Det låter som en bra ihopkoppling här. Det är att vi medicinerar vår befolkning för att hålla dem lugna.
Just det, så alla som är
bröd och skådespel.
Just det, för alla som är för fritänkande stämplar som du är deprimerad eller du har ADHD, här tar lite medicin.
Yes, framförallt unga män som är intresserade av att gå framåt och göra någonting.
Just det, det är toxisk maskulinitet och du har förmodligen ADHD eller depression.
Yes.
Så kul!
Och det är tufft.
Ja.
Det blir inte bättre i samhället, vilket är ironiskt med tanke på att det borde bli det.
Ja, men det kommer det inte bli.
Nej. Jo då, det kommer, jag är ganska övertygad om att det kommer bli bättre eftersom ungdomarna av idag för att revoltera och vara punk så röstar de höger, vilket är coolt. Vi ser vad som händer.
Nästa generation om 30-40 år, efter vår ökenvandring.
Yes.
Med de glada bevingade orden som vanligt så tackar vi för oss. Det känns som att för varje gång så blir det bara mer och mer nattsvart här i podden. Men det är för att vi är såna eviga optimister.
Yes. Framåt, up and away.
Ha det. Tack för att ni har lyssnat på dagens podcast. Har ni frågor så kan ni mejla oss på skäggetpodcast@gmail.com eller lämna en kommentar i kommentarsfälten på till exempel YouTube, Facebook eller andra sociala plattformar.